Då vill jag bjuda in dig att ännu en gång öppna din bibel i första Petrus brev. Och nu har vi tagit klivet över från det första kapitlet in i det andra kapitlet. Men det är egentligen inget kliv. Vi vet att Nya Testamentets skrifter skrevs ju utan kapitel och vers. Och det har kommit till under senare tid för att underlätta för oss i vårt läsande och vårt letande och finnande. Så därför vill jag faktiskt läsa övergången från första Petrus brev 1 och 22 ända till första Petrus brev 2, vers 3. Så låt oss läsa tillsammans. Ska vi stå upp? Ni har renat era själar genom att lyda sanningen så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Ty allt kött är som gräset, och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av, men Herrens ord förblir i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er. Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. Så kan vi läsa i Herrens eget ord. Och vi ber att Gud lägger sin mäktiga välsignelse till det som vi har läst. Och att det får bli till mat för vår själ och att det får beröra våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. Vårt avsnitt börjar i kapitel 2. Lägg därför bort all slags ondska. Vi har ju sett att det finns en glasklar logisk linje genom hela det första kapitlet. Och hela tiden upprepas samma mäktiga sanning. På grund av vad Jesus har gjort för oss så är det möjligt för oss att få uppleva och få erövra förvandlade liv. Och när vi kommer in i det andra kapitlet så är Petrus mitt inne i en mäktig helgelseförkunnelse. Han har påpekat hur Jesu Kristi dyrbara blod har löst oss ifrån skuld. Och hur gemenskapen med Jesus Kristus också renar våra själar från syndens makt och syndens effekter. Och han har liksom på något sätt blommat ut i den där 22 versen. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen. Och han har påpekat att det ger också en sann och äkta innerlig kärlek mellan de troende. Älska varandra uthålligt av rent hjärta. Han har också påpekat på vilket sätt Gud gör när han tillämpar och omsätter det här som Jesus gjorde på korset i den enskildes liv. Han föder oss på nytt genom sitt levande ord. Och på så vis startar helgelse eller förvandlingsprocessen som en dag ska fullkomlas hemma i himlen. Så vi är mitt inne i ett underbart sammanhang av vad Jesus har gjort och vad Jesus gör. Vad Jesus har gjort och vad Jesus gör i de troendes liv. Och det är så typiskt att det finns det här ständigt i apostlarnas undervisning. Lägg därför bort. Vad då därför? Jo, på grund av att vi är födda på nytt genom Guds levande ord så kan vi lägga bort all slags ondska. Än en gång så ser vi den här ständiga upprepningen av det som brukar kallas för indikativ och imperativ. På grund av ett faktum så kan vi ta åt oss uppmaningen. Och uppmaningen kommer alltså alltid i kraft av ett fullbordat faktum. Kom ihåg det. Uppmaningen kommer alltid i kraft av ett fullbordat faktum. Herren skulle aldrig uppmana oss till någonting som vore helt omöjligt. Utan att Jesus har gjort det han har gjort och gör det han gör för oss, skulle vi aldrig kunna lyda hans uppmaning. Men nu kan vi kasta oss i famn på Jesus. Och vi kan liksom hungrigt kasta oss över uppmaningen och säga: ja, jag vill lyda. Ja, jag vill gå helgelsens väg. Så fungerar nådens verk. Så fungerar nådens kraft till att förvandla och utveckla våra liv till likhet med Kristus. Halleluja. När Petrus säger lägg därför bort, så tror jag att han relaterar tillbaka till hela sitt tidigare budskap. Men framförallt den stora sanningen som han precis har levererat. Ni är ju födda på nytt. Det är fullständigt omöjligt att aktivt och innerligt av hjärtat lägga bort all slags ondska om man inte är född på nytt. Det är nådens verk som gör det möjligt. Poängen är alltså att Jesu verk på korset och den helige andes verk i oss när vi kom till tro och blev födda på nytt är utgångspunkten och förutsättningen för att vi ska kunna lägga bort ondskan. Lägg märke till det här uttrycket, lägg bort all ondska. Vi använder ju inte så mycket pågående form i svenskan. I engelskan gör man det mycket mer. Laying aside, laying, där det är ing på slutet, så är det som ständigt pågår. Vi skulle då på gammal svenska säga läggande bort. Läggande bort liksom. Men det låter inte så naturligt längre. På grekiska så står det apotitemi. Och det står i pågående form. Läggande bort all slags ondska. Det är alltså någonting som ständigt ska pågå i våra liv. Ordet betyder att lägga åt sidan. Att avvisa. Att skaffa undan. Och det är ingenting som man bara ska sitta i passiv väntan på, utan någonting som människan aktivt måste göra. Mycket medvetet och aktivt så länge hon lever. Och den verksamma kraften bakom den här aktiviteten, det är Guds mäktiga nåd och Guds underbara handlande i Jesus Kristus. Lägg därför bort all slags ondska. Det här är väldigt intressant. Vi har ofta ganska förenklade uppfattningar om ondska. Naturligtvis identifierar vi ondskan i världen och så vidare. Men vi har svårt att se de subtilare nyanserna av den. Och det tror jag mycket på grund av vår låga uppfattning om Guds natur, Guds väsen, Guds helighet och Guds renhet. Helt enkelt, vi har svårt att se hur synden ständigt är närvarande på grund av att vi på något sätt har blivit hemmablinda. Vi är så vana vid en fördärvad värld, så vi tror på något sätt att detta är det rätta eller det självklara, det naturliga. Lina Sandell skriver i en underbar sång, den börjar "Jag är en gäst och främling", men jag tror att det är i den tredje versen hon skriver så här. Eller om det är den andra versen. Ty här på denna jorden är synden med i allt. Och ger åt allt det sköna en främmande gestalt. Fast den ej kan fördöma, sen själv fördömd den är. Den kan mig ännu plåga, men så den skall ej där. Och här träffar sångförfattarinnan någonting mitt i prick. Här på denna jorden är synden med i allt och ger åt allt det sköna en främmande gestalt. De som är anhängare av den så kallade syndfrihetsläran, de har ofta en väldigt förvrängd och låg syn på vad synd egentligen är. Och man har inte förstått, tror jag, djupet av renhet och helighet som bor i Gud. Och djupet av helhet och renhet som bodde i den fullkomliga skapelsen innan fallet. Nej, här i denna värld är synden med i allt. Och gör oss oerhört beroende av ständig förlåtelse, av nåd och ständig rening. att vi ständigt lägger bort all ondska. Vad är ondska? Ja, ondska och synd är naturligtvis synonyma begrepp i Bibeln. Det kan vi se, det behöver vi inte gå in något djupare på just idag. Och Jesus säger, synd är att de inte tror på mig. Och det här är intressant eftersom det gör att ondskan är i sin kärna otron. Otro och ondska ligger oerhört nära varandra som begrepp. Vi har ju en tendens att se syndens yttringar och konsekvenser, alltså synderna, som ondskan. Men när Jesus talar om ondska så hänvisar han faktiskt till vår natur. Vi kan läsa om det i Matteus 7 och 11. När han säger, om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Han talar om den mänskliga naturen, vårt fallna tillstånd, vår inneboende otro som ondska. Och vi förstår genom allt detta att Bibelns syn på ondska är mycket mer subtil än bara våldsamma illdåd. Och faktum är att tittar man på det lite noggrannare så innefattar Bibelns syn på ondska allt som utgår från vår fallna natur. Det är diskvalificerat. Det är av ondo. Petrus använder här ordet ondska, ordet kakia. Och det kommer egentligen från ett annat grekiskt ord som heter kakopoeio. Och det betyder ett ogudaktigt ont tillstånd. Lägg bort all ondska. Lägg bort allt som tillhör det ogudaktiga onda tillståndet. Petrus pekar alltså på den bakomliggande ondskefulla principen eller den inneboende ondskan som är närvarande även när den kanske inte får ett direkt yttre uttryck. Men aposteln lämnar oss inte med ett odefinierat uttryck, utan han för oss in i fyra specifika uttryck för ondska som är grundläggande och kanske särskilt nedbrytande. Nedbrytande i allmänhet för individen och nedbrytande i synnerhet för församlingen. Och kommer ni ihåg vilka han nämnde? Han säger, lägg därför bort all ondska. Och så säger han, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Även om det här är inga roliga saker att titta på, så låt oss ändå ge dem en chans. Så vi får uppleva det motbjudande i det. Så att vi kan lägga bort och vara ständigt bortläggande av det här. Först falskhet. På grekiska heter det dolon. Egentligen betyder falskhet bete, alltså agn. När man sätter på ett bete i en fälla eller ett agn på en krok. Och det är alltså bildligt förstått då. Det kan också betyda svek eller knep. Något som används för att locka, tjusa och förföra. Falskhet, alltså bete, svek, agn för att locka, tjusa och förföra eller kroka tag i människor. Och det ligger i ordets betydelse att det handlar om människor som är ömtåliga, som redan är ömtåliga och överkänsliga för emotionell smärta som de kanske själva har ådragit sig. Så det handlar om alltså att vara falsk, att tjusa, förföra, locka och kroka tag i människor för ett eget syfte. Dolon kan också betyda förräderi motiverat av svek. Eller när man använder lockbeten för att snärja och bedra personer genom ett förräderi. Förräderiet att utnyttja de naiva eller de okritiska och hetsa dem med sitt eget begär. Ni hör vilka fasansfulla missförhållanden mellan människor som finns bakom ordet falskhet. Att utnyttja de svaga för sitt eget begär. genom att kroka tag i dem och förföra dem. Fruktansvärt. Undra på att Petrus säger, lägg bort all falskhet. Särskilt nedbrytande för individen och i synnerhet för församlingen. Vad säger Bibeln som ett svar? Ja, andra Korintierbrevet 4:2. Vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Halleluja! Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och överlämnar oss inför Gud åt varje människas samvete. Så ska vi föra oss mot varandra. Vi tar avstånd från allt hemligt och allt skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord för att vara snälla eller inställsamma eller för att genomföra vår egen agenda. Utan vi överlämnar bara sanningen och människor får se, liksom bedöma oss i ljuset av vad skrifterna säger. Petrus nämner någonting mer. Han nämner hyckleri. Hypokriesis. Hyckleri betyder egentligen bokstavligen att underdöma. Och alltså tanken är att man har en hållning i det yttre men en annan hållning, eller man gör en annan bedömning under ytan. Så ordet hyckleri har egentligen med att spela ett spel eller spela en teater att göra. Det betyder uttryckligen någon som agerar under en mask. Man lever ett dubbelliv, hyckleri. Och Petrus säger, lägg bort all slags ondska, lägg bort hyckleri. I Filipperbrevet 2:21 så kan vi läsa mer om det här. Det står så här, alla söker de sitt, inte Jesu Kristi sak. Men ni vet hur äkta Timoteus är. Här beskriver Paulus kontrasten mellan de som söker sitt och äktheten hos Timoteus. Filipperbrevet 2:21. Vi har ju läst tidigare i första Petrus brev 1 om äktheten som skyr hyckleriet. Han säger ju så här, Petrus, i första kapitlet, den första versen, den sjunde versen där det står. Var därför glada. Även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mera värd än guld. Och här står det äkthet. Dokimion på grekiska. Och det betyder det som bevisats godkänt. Det som är bevisligen genuint. Det som har blivit testat. Och genom sitt uppenbara resultat visat sig vara äkta. Dokiminion. Äkthet. Det var vad Herren frågar efter. Och i Matteus 12:33 har vi den kända bilden som Jesus själv ger oss av trädet och frukten. Jesus säger så här, säg antingen att trädet är gott och frukten god. Eller att trädet är dåligt och frukten dålig. För på frukten känner man trädet. Här har vi äktheten. Den äkta frukten. Lägg bort allt hyckleri. Var äkta. Var sann. Var ärlig. Petrus nämner en sak till. Han nämner avund. Det ordet är egentligen besläktat med ordet för förfall. Eller nedbrytande eller korruption. Det är intressant. Att avundsjuka är någonting man förfaller till. Avundsjuka är någonting som är nedbrytande. Det korrumperar oss och gör oss bittra. Men avundsjuka kan också betyda agg. Och vilja att trotsa någon. Och det är faktiskt ett väldigt kraftigt ord. Ftonos på grekiska. Det innebär en stark känsla, en stark önskan som förgiftar människan på grund av sin syndfullhet. Avund kan betyda en svartsjuk avund som negativt ger energi åt ett förbittrat sinne. Eller det kan också betyda skadeglädje. Lägg bort all avund, säger Petrus därför. Det kan också betyda missunnsamhet eller missnöje när någon annan har det bra eller någon annan får fördelar. Det kan också betyda att utan längtan att höja sig till nivån av den som man avundas, men man bara vill trycka ner den avundade till sin egen nivå. Det är därför alltså har med förfall, nedbrytande och korruption att göra. Kom ner till mig i smutsen. Jag unnar dig inte glädjen och härligheten. Avund är ett fruktansvärt gift. Förstår vi nu varför Petrus säger lägg bort all slags ondska? Och så nämner han de här inre nedbrytande krafterna. Falskhet, betet som förför, hyckleri, dubbelspelet, avunden, missunnsamheten. Och Bibelns svar på avund är egentligen förnöjsamhet. Förnöjsamhet, ett underbart, vackert, ljuvligt ord. Hebreerbrevet 13:5. Lev inte för pengar utan nöj er med vad ni har. Smaka på det uttrycket. Nöj er med vad ni har. Gud har ju själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Åh, jag tycker jag kan höra ekot från psalm 73. Vem i himlen har jag utom dig? Och när jag har dig frågar jag inte efter någonting på jorden. Nöj er med vad ni har. Gud har sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Första Timoteus brev 6:6. Paulus skriver, men Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Smaka på det ordet, förnöjsamhet. Romarbrevet 12:15, det är ett riktigt vaccin mot avundsjuka. Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. Eller första Korintherbrevet 12:26. Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den. Det är ingen avundsjuk församling, det är inte. Och sist så i den här listan då, så nämner också Petrus förtal. Han säger falskhet, hyckleri, avund och förtal. Ordet för förtal på grekiska är katalalia. Och det betyder att tala illa eller förtala. Tala nedsättande. Skvallra om någon eller tala för att kränka någons ära. Ett ärekränkande tal. I första Petrus brev 3:9 så kan vi läsa. Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse. Och att välsigna betyder uttryckligen att tala väl, att berömma, inte orimligt, men lyfta fram det positiva och det goda. Och vi ska till och med välsigna dem som hatar oss och förföljer oss. Vi ska välsigna och inte förtala. Så, när vi nu har läst de här verserna. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Så förstår vi att Petrus nitar framförallt de synder som är sociala. Och som river ner relationer och gemenskap. Och det är en del av pastor Petrus omsorg om församlingen. Han har en passionerad kärlek för koinonia, de heligas gemenskap. Och alla dessa rivaliserande känslor, attityder och företeelser bland människorna tillhör den gamla människan som är kvar i sin synd, som är kvar i sitt mindervärde, i sin förkastelse och sitt begär. Men nu när vi har blivit födda på nytt, blivit nya skapelser i Kristus Jesus, så ska vi lägga bort all denna ondska och förstå att vi är älskade för dem vi är. Att vi har ett enormt värde i Guds ögon som hans älskade barn. Och att vi har kommit till honom som aldrig någonsin förkastar oss. Johannes 6:37. Och eftersom vi har kommit till honom som älskar oss för dem vi är, så kan vi lägga bort allt detta och låta Kristi kärlek bo i våra hjärtan. Med generositet, omsorg, förståelse och förlåtelse. Låt mig få fråga dig. Har du lagt bort aktivt all ondska? Har du lagt bort all falskhet, allt hyckleri, all avund och allt förtal? Herren har gjort det möjligt för dig att leva det nya livet. Herren har gjort det möjligt för dig att välja hans alternativ. Kapitulera inför honom idag. Ta ett kvalitetsbeslut. Kom till altaret och kapitulera och säg: Herre, Herre, jag vill följa dig. Åh, låt oss sjunga: att bli lik Jesus, det är min längtan. Hans ande hjälper mig bli honom lik. I Jesu namn, amen.